Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back-to-school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
Hej och välkommen till Gött Kött om aktier. Mitt namn är Marcus Gerda och med mig har jag min fantastiska, otroliga podd- och travkollega Erik Hästen Lundberg.
Hej Marcus, trevligt att råkas.
Han var gott att ha det här en onsdag kväll som den här.
Ja, vi har ju fått göra lite sommar... schemaläggning här nu för att kunna komma med lite avsnitt även under semestrarna. Så vi sitter där. Det var rätt nyss vi satt tillsammans. Och nu ses vi här igen.
Exakt. Och det är väl lite så att vi ska väl försöka komma med lite goda avsnitt här då som inte åldras dåligt. Utan lite goda case-avsnitt som inte så mycket nyheter och inte så mycket dagligt aktuellt utan lite goda case tror jag det kommer bli en hel del av här mot sommarledigheten.
Ja, det hade vi är ju vår tanke här och vi har ju rotat fram. Just nu har vi tre case som vi vet vi ska köra i alla fall. Mm. Så får vi se vad om det blir en lite fler.
Mm. Så att vi har varit och nallat lite på casen från vissa avsnitt. Så det är lite, vi betar av lite av vår to-do-list kanske.
Ja, nästan snarare att to-do-listen finns kvar och det blir nya case. Ett i alla fall som är på to-do-listen.
Men innan det så har vi ett vanligt gött litet avsnitt här för er idag.
Ja, du sa det. Det är onsdag idag, 3 juli. Vi har ju fått det uppbackning att vi ska berätta när vi spelar in. Så nu kan vi väl vara extra tydligare med det.
Så det är bra,
mitt,
Erik.
Mitt i börsveckan är vi. Och det har ändå hänt rätt mycket från sist vi spelade in. Vilket var, vad var det? 3 dagar sedan eller?
Ja, typ 4.
Ja, 4.
Så att, ja. Men det är nice. Vilken ände ska vi börja, Erik?
Ja, vi har ju väldigt, vi tänkte ju köra en hel del nyheter för det har hänt så pass mycket. Så ska vi inte börja i vårt fädernes land, eller på att säga, det är det ju inte, i vårt grannland, i Danmark kanske. Med din lilla släpiga favorit som har kommit med en update, tycker jag.
Du menar inte fina Scandinavian Medical Solutions som också kom med lite produktförsäljning? Vad vill du ha först? Scandinavian eller Free Trailer?
Nej, jag tycker vi börjar med Free Trailer faktiskt. Det är de värda.
Ja, men Free Trailer kom egentligen med en trading update kan man säga. En släp update. Där man säger att man kommer ut med hur många uthyrningar man har haft under H2. Nej, ja, det blir egentligen hela kalenderåret i och för sig. För bolagets brutna räkenskapsår. Så, och det man kommer in med då är att man har 1 278 000 uthyrningar under sitt kalenderår. Och det är en betydande förbättring i jämförelse med både målsättningen och även då föregående år. Så att man växer egentligen med 40% uthyrningsmässigt om man jämför med de 12 månader som var innan då. Mm.
Otroliga siffror får man ju säga, riktigt fint levererat.
Men så det är riktigt bra, samtidigt som man då även har utökat antalet uthyrningsenheter med 34%. Så man har både ökat utnyttjandegraden men även då antalet uthyrningsenheter. Så, och det här var ju fint, för att tidigare så hade man ett mål på 1 180 000 uthyrningar för kalenderåret. Men man slog alltså detta med drygt 10% ungefär. Sin målsättning helt enkelt. Och man hade ett mål om 4750 uthyrningsprodukter. Men man kom in då ungefär 100 ovanför det då. Så man slår sin målsättning, och målsättningen var hög, så att det ska bli väldigt spännande att se vad detta får ha för effekt på siffrorna. För nu börjar man komma in i både lite mer högsäsong och även med ett bolag som presterar bra, fått ut många enheter och så vidare. Så att det ska bli spännande att se hur mycket som trillar ner på vinstraden egentligen. Mm. Jag gissar här på att man kommer ha en drygt 30% i omsättningstillväxt. Jag tror man kanske slår det, men jag har lagt det som någonting att beräkna på. Och sen har jag lagt det väl en 15% EBIT-marginal. Lite högre EBIT-marginal, men jag tror man kan lyckas med det. Det beror på lite hur man gör med personalkostnader och nyanställningar som man har gjort. Jag vet att man har gjort några stycken så sett, men det är svårt att veta exakt om man har anställt några juniora så sett eller så vidare. Så vi får se vad vinsten och omsättningen landar på. Men det är vad jag tror. 30% tillväxt och 15% EBIT.
Har du någon liten siffra vad vi ligger på? Om man kollar på detta innevarande brutna räkenskapsår. Vad hamnar vi på för värdering nu? Är det runt 25? Eller EBIT 25 typ? Eller?
Exakt 25 typ. Sen har jag dem då på nästvarande år på EV/EBIT 19. Så att men det är allt beror på, vi har inte riktigt fått se korten ännu då hur marginalen spelar ut sig nu när man får upp uthyrande graden. Det är väldigt viktigt för caset, för det blir ju i princip bara en bokningsplattform då. Så att samtidigt som man har höjt förändrat betalningsstrukturen som kan få, jag tror det kan få större effekter om man tror. Det här med att man har mindre gratis låneperiod i Sverige då till exempel.
Men hur ska man se på det framåt? Kan de växa liksom så här mycket uthålligt? Eller ska man pensla in mot 10-20% i omsättning nästa räkenskapsår? Eller vad rimligt framåt?
Jag tror lätt att man kan uppnå 20% plus, men jag tror inte man ska förvänta sig 40% year-on-year tillväxt fortsatt. Det kommer bli väldigt svårt i och med att liksom släpvagnsmarknaden är ändå relativt begränsad. Den biten som jag tror man kan växa mest på är ju utnyttjandegraden, alltså utilization. Där har man hittills bara klockat in 68%, och kollar man historiskt så här 2021-2020, där man inte, man matar inte ut lika många nya släpvagnar, men man hade mycket högre utilization rate. Så att samband med att man rullar ut nya släpvagnar så lär sig fler i området att utnyttja dem, vilket kan påverka tillväxten väldigt fint.
Sen finns det ju en otroligt intressant långsiktig liksom tillväxtoption i caset med, ja, man har ju pratat Holland, men liksom Tyskland och andra marknader som kan ju bli otroligt intressant om man blickar ut några år.
Sen vet jag även att bolaget har dotterbolag registrerat i både Polen och i USA.
Oj, United States också, är man dit och kikar?
Men det kommer ta, det kommer längre fram. Det vet man egentligen. Jag tror inte USA ligger nära till hans, det tror jag verkligen inte.
Nej, men om man ser det på lång sikt så finns det ju intressanta tillväxtmöjligheter på att bredda sig geografiskt. Det ska man ju ha med sig om man funderar kring tillväxten.
Definitivt.
Men kul att, och grattis till dig, Jada. Fint levererat av Free Trailer och i Jadas portfölj. Mm.
Ja, men den är fin. Alltså Free Trailer har varit bra. Som sagt, jag sålde ju tyvärr lite för att jag var lite orolig på hur den här H1-an skulle se ut. Men den har ju verkligen överpresterat. Så att nu önskar man att man hade full size igen.
Nikolaj är en man med en plan och han levererar på den.
Mm. Det är gott. Men jag har lovat mig själv nu att inte sälja några mer Free Trail aktier för att fan vad han levererar och vad caset är fint ändå, tycker jag.
Ja, det är ju, vi har sagt det förut och det tåls att säga igen, det är en fantastisk härlig affärsmodell Free Trailer har.
Definitivt.
Men ska vi hoppa till den danske kusinen då, som har väl inte med något med varandra att göra mer än Danmark, men som vi inte har pratat om på länge nu. Vi har ändå haft upp bra med dem i danska jämförelseindexet.
Det är ju fina Scandinavian Medical Solutions som Erik syftar på, och det är ett bolag som jag själv har haft i portföljen tidigare och varit ett jättefint case så sett, och de har levererat väldigt bra. Men det som hände var väl egentligen att det kom in konkurrens på marknaden och de blev väldigt squeezade på marginalerna. Där, det är ju vad man kallar för en väldigt låg moat. Bör det inte bli grund moat i och med att det är vallgrav, säger man?
Ja, grund moat funkar, det tror jag. Att det är reflekterat kring, men ja.
Man kan inte säga låg moat, det funkar inte. Men hur som haver så är caset blev konkurrensutsatt och stod sig inte så väl. Man fortsatte ju visa liksom lönsamhet, men marginalerna krympte. Och det fick mig, jag tror det var ett citat som jag tog ur typ, kan det vara 23-bokslutet? Då det var, we see a flood in the market. Och du vet vad då, jag bara, alltså det var det som tryckte ner marginalerna. Och mamma, jag bara, nej, nu har det gett hej. Och det är väl lite det som har varit casets problem då, att man har sålt produkter, man har sålt mycket produkter, men man då har inte kunnat ta lika bra betalt för dem för att konkurrenter har kommit in på marknaden och sett detta och liksom, ja, tryckt ner priserna på marknaden helt enkelt.
Ja, men har väl, de gick väl väldigt starkt, var det 2023 eller var det 2022 till och med, men har väl varit ganska svag i år.
2022 var ett väldigt bra år.
Ja, det var så det var.
Så att i slut, andra halvan av 2023, då började det vara dålig rapport. Så, men det ska bli väldigt intressant, för att det är inte bara den här, för de sålde, de pressmeddelade här i veckan igår, att de hade sålt en maskin för under 5 miljoner danska, mellan 3 till 5 miljoner danska, så var det typ 10 miljoner svenska ungefär. För att förtydliga, det där var sarkasm. Jag skämtar bara, alltså danska kronan är inte så stark.
Ja, men nästan.
Jag lovar att jag hade fått kommentar på det om jag inte hade kommenterat. Vi brukar säga Danish dollar. Så att, men saksam, och det jag skulle säga var att de har pressmeddelat rätt många fler enhetsförsäljningar. Så det ska bli väldigt spännande att se om caset bär ändå, för att någonstans här så tror jag det blir, det kan vara en bra investering. Fast ja, låg moat igen. Jag håller mig borta ett tag till. Det kommer jag. Det måste bli ruskigt billigt som egentligen återförsäljare. man måste se riktigt bra att den här uthyrningsaffären, att den har kommit igång. Då kan jag tänka mig att komma tillbaka och köpa på mig lite igen.
Så ett avvakta från gäddans håll.
Mm.
Jag tänkte faktiskt prata och bara nämna ett case. Jag tror inte ens vi har haft uppe innan, men som jag ägde faktiskt under året i en trade, kan man säga. En kortsiktig sådan. När jag satt med lite kassa så köpte jag faktiskt in mig i Pricer, som vi inte har tagit upp i podden. Och jag har haft en fantastisk utveckling i år. Och efter rapporten, som var väldigt fin här i april, så ja, men den gick ganska mycket i sidled. Jag läste, vi får nämna Olle89 på Twitter, som har skrivit väldigt mycket om Pricer. Och man kan nästan säga att man får gratis analystäckning av Pricer från Olle om man följer honom. Så shout out till han. Och tyckte det såg intressant ut fundamentalt och liksom värderingsmässigt. Så jag tyckte det var en bra placering för kassan. Och det spelade ut sig faktiskt otroligt fint, för aktien stack upp där. Och sen började jag sälja för att köpa in mig lite annat. Så det är en lyckad trade helt plötsligt från en som inte brukar göra det.
Trade-hästen heter det. Jävla fint.
Men ja, jag äger inget i nuläget. Men jag tyckte det var lite intressant, för aktien rör sig ändå rätt mycket. De har ju ändå ett börsvärde på över 2 miljarder. Men likviditeten är uttorkad lite överallt. Och inte bara på smålisterna. Så aktien gick ju ganska starkt upp till 14 ungefär. Och då kom en nyhet som den gick upp på också, att både i slutet av maj att de hade fått en order då från Alfa Mega på 37 miljoner. Och sen nu i slutet av juni så fick de en från nordamerikansk dagligvarukedja som en order som var på 90 miljoner. Vilket såklart är väldigt fint. Så aktien gick upp på detta och det känns som att de fortsatte leverera. Och caset har ju varit lite det att, lite som en turnaround, som ser ut att turnaround helt enkelt, att de lyckas med det. Men såg också nu, jag tyckte det blev en intressant rörelse, för att den gick ner ganska snabbt efter, för att de utreder, Finansinspektionen utreder Pricer här nu för deras informationsgivning om lånefinansiering här. Och det är ju slutet av 2022. Och som jag förstår det så är det väl liksom det gamla legacyt som lever kvar här. Eller om man ska säga att det är inte det nya turnaround-gänget som sitter i ledningen nu som ligger bakom detta, utan gammalt skräp som kommer upp till ytan då. Och aktien följer ju en hel del på detta. Jag tror, utan att ha exakt siffror, att det var typ över 100 miljoner i börsvärde. Och när man läser sånt här, man har ju sett det innan, så blir det ju alltid intressant när man sätter börsvärdet mot vad kan det bli i böter liksom på såna här grejer. Det är typ några 100 000 kanske. Det är ju liksom inget så här dödsallvarligt, och det är inga som är kvar i bolaget heller som man inte behöver dra att vad håller ledningen på med. För det vet man redan, att vad fan höll ledningen på med innan. Det är lite det som är caset, att de är utbytta. Så hänt rätt mycket, men jag tycker fortsatt Pricer ser ändå ganska intressant ut. Och tips om man vill veta mer och vill börja någonstans är ju som sagt att gå in och läsa lite vad Olle89 skriver.
Ja, det är nice. Det är Pricer ska inte förväxlas med lilla motion display också.
Ja.
Har du kollat på det bolaget, Erik?
Ja, men de har gått som också enormt i år, tror jag. För jag kollade på dem i början av året när vi gjorde vårt nyhetsavsnitt. Så var jag inne och kollade på enorm bredd av bolag. Och då var de ett. Men jag tycker det känns att det finns många med den. Ja, du vet, det är skärmar i butiker. Jag tror TouchTech är väl också ett bolag. Och det finns något som heter typ Zen Display också, tror jag. Eller fanns i alla fall.
Ja, men TouchTech är väl, de gör väl alltså mer så här komplexa skärmar, alltså literally dataskärmar och tv-skärmar i typ Puma och Nike-butiker och sånt. De är rätt nice. Det är lite som Vertice typ, kan man säga så.
Ja, så jag kände det är inget case riktigt för mig. Det är ju ett annat case vi ska ta upp som jag också tittar på, men såg att de kom med rapporter om att stuckit 125% i år, för de slog väl om till lönsamhet, tror jag.
Motion display.
Ja.
Nej, vad fint. Kul för dem.
Ja.
Men det är ju det fina, vet. Det är den här, det heter ju motion display för att om du rör på dig så skiftas insynsvinkeln, så att de är typ inte digitaliserade, men så att när du rör på dig så skiftas liksom, så att du ska fånga mer uppmärksamhet.
Ja, coolt.
Så att
ja, bara liten om Pricer från min sida. Det var ju inget jättemycket, men jag tycker det är lite kul med sådana, när man ser sådana rörelser neråt på en nyhet som kanske inte är direkt allvarlig alls.
Och jag håller med dig, Erik. Det är nog kul. Bästa sättet att vara het i börsen är ju att följa med på, alltså följa sådana case, kanske inte som investerare, men ändå liksom följa nyhetsflödet, förstå hur börsen tänker och liksom hänga med på resan, för att jag tycker det har varit extremt lärorikt att både hänga med upp och ner på många bolagsföljare. Men problemet med det är ju att man tenderar ju bara att följa de bolag som man själv äger mest noggrant.
Det gäller ju att ha ett brett, så brett universum man kan och hitta så man inte glömmer case som man faktiskt kan helt okej, som kommer ner bra. Så är det ju väldigt värt att kolla brett hela tiden. Du tar det ju tid, men kan man få 50 till, eller till och med 100 bolag som man följer något sån här, är det ju grymt.
Ett perfekt sånt case, som det är en perfekt segue, Erik, för att ett sånt case för mig har varit Pacman. Jag kollade på dem när jag började i korpsvängen, så ringde jag Mr. Pacman, vdn och grundaren själv, och han liksom bara, vem fan är du typ? Han var jättetrevlig, så det var inte riktigt så, men det var, jag hade liksom noll koll på bolaget och så vidare. Det var, och sen det var liksom min första interaktion med bolaget, och sen så tog du upp det som en lite sån här nice bubblare här bara för ett tag sedan, och att de har slått om till lönsamhet och nu tjänar pengar och är goa liksom. Och sen så kolla jag upp dem lite mer efter det avsnittet där du nämnde dem, och fan, det är ju riktigt nice det här caset. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Såg jag idag på eftermiddagen, kommer, de har ju donkat ett asgött avtal med amerikanska veteranförsamlingen om 2,7 miljoner dollar i en affär. Det är i och för sig över 5-årsperiod, men mestadelen är ju för inköp av deras maskiner då. Men en stor order helt enkelt, för att bolaget omsätter var då typ 50 miljoner i kvartalet nu. Så att det är liksom nästan ett kvartalsvärt omsättning. Så att jättekul, så jag gick faktiskt in och köpte lite aktier, för att jag bara, fan, det är nice det här caset ju.
Ja, de men har det är ju
det jag misstog mig för var ju att de har ett rätt fint ben av återkommande intäkter. Alltså caset är gött, och det känns bra att investera i någonting som Paxman, för att de gör ju någonting väldigt bra för världen, till skillnad från iGaming och resten av skit man investerar i.
Nej, och Paxman tror jag, när jag tog upp dem, så jag har haft dem på, du vet, en to-do-list för evigt, känns det som. Och jag, inte för att jag satte mig in i det, men jag bara tyckte det var värt att ta upp det, för det känns som de levererar och börjar nå liksom någon egentligen väldigt intressant inflektionspunkt i caset också. Och bygger man en stark position inom medtech och de börjar hitta en lönsamhet och stabilitet, liksom, ja, det har man väl, men ytterligare stabilitet i affären, så kan man ju snabbt, det kan snabbt börja se billigt ut om man vågar dra ut till 2026, 2027 liksom. Då kan det vara, du har ju inte exakt estimat, men i en, ja, lite mer bullish om man är det, så att skulle kunna vara liksom så här 10 till 12 gånger EBIT 2026 på ett sånt case. När man sätter sig och räknar, men ja.
Min överslagsräkning var EBITDA 13. Alltså jag har ju bara gjort en servettskiss, kollat, okej, det är nice, det var bättre än vad jag trodde, det känns bra, tekniken är svår. De investerar ju extremt mycket i forskning, om du lyssnar på ett sånt call med Paxman där, så det är också jävligt coolt att heta samma sak som bolaget, tycker jag.
Ja, helt klart. Pluspoäng där, det är mäktigt.
Men det är så gött, för han typ snackar ingenting om liksom affärsmodellen och lönsamheten, utan han snackar bara om framtida forskning. Och liksom så här, vi ska göra det här, vi gör detta med det universitetet, vi gör det med det universitetet, vi ska utbygga vår produktsortiment. Ja just det, vi tjänar ju pengar nu också, men skit i det, vi ska göra detta och detta. Och jag bara, fan vad nice liksom. Så att, bra magkänsla i caset. Kan ju givetvis alltid bli en bajsmack ändå, men jag tycker det är imponerande. Och jag såg en så här geografisk fördelning, jag var lite orolig med liksom hur stora marknaden är egentligen. Så kallade jag 50% av bolagets intäkter är från USA. Mm. Eller jag tror det är North America, vilket antar är typ USA. Såg jag bolaget här på en intervju, en så här geografisk fördelning i USA. Då var det en stat där de hade liksom hög koncentration. Alla andra stater, alltså vi kan säga så här, 80% av staterna hade de inte sålt en enda enhet till. Och varav resten av 20 av dem var så här, vi har sålt lite.
För det är ju det, bara att det är ju ibland ett gissel, för det finns ju, vi pratade om den, vilket här Dignitana som gör typ, ja, det, nu ska man inte säga att de, men de är väldigt liknande produkt när man översiktligt kollar, men som har en svagare tillväxt och inte heller lönsamma och svagare balansräkning. Så det är mycket annat i caset, men det blir ju lätt ibland att de puttas i samma fack. Liksom, bara för man är, för medtech för många är ju ganska avancerat, att det rör jag inte, fast egentligen är ju medtech högintressant. Jag själv har ju varit där, att fan kan man om det, men många gånger extremt stabilt, oerhörda inträdesbarriärer liksom att bygga upp de här marknaderna och slå sig in, och är man inne är det svårt att bli rubbad på. Så ja, sjukt intressant case är det.
Och det, när du blir the golden standard, då, om du blir den bästa behandlingsmetoden, då är de flesta läkare, beroende på vilket land man kollar på, men typ best practice i till exempel Sverige och EU, då måste läkarna rekommendera din behandlingsmetod.
Det mest intressanta i det också är att om du blir gold standard så behöver du inte heller vara bäst. För du är gold standard och det är så jävla svårt att rubba på det sen, även om det kommer en teknik från sidan som är jävligt bra, så måste de också bygga upp och övertala om och komma in att det här är ändå bättre, nu får ni köpa nya system, ta bort era existerande dyra och köpa vårt. Det är inte så jävla enkelt heller.
Nej. Så att skalpkylning, Erik, det får vi sätta oss in i någon dag.
Ja, men riktigt det är faktiskt ett högintressant case.
Gott, Erik.
Kul att du är aktieägare där också, Jedda. Det är inte jag, men
mini-mini-post hittills, men jag tänkte att jag fick så här, du vet den här, man har följt bolaget ett tag, man har kollat lite på det och sen bara kom en order så bara, helvete vad nice liksom, fick man upp den igen, så bara okej. Okay. Det var det som fick en att ta tummen ur liksom.
Nej, men sen är det ju, alltså man får ju ha det liksom som en långsiktig risk så här, att ja, håravfall vid kemoterapi och ja, det är väl om det blir liksom sådana enorma framsteg att kemoterapi liksom ersätts helt. Ja, då finns det ju ingen marknad. Men jag menar, ja, det är klart.
Jag träffade något annat sjukt life science case för ett tag sedan. Och det finns ju inget bättre än kemo. Utan man snackar nästa generations kemo nu istället. Vilket heter, jag kommer inte ihåg vad det heter, men... Och att det då ska liksom vara mer specifikt och beriktigt. Men du kommer liksom inte undan de här bieffekterna. Och det som är väldigt intressant just med Paxman är att de använder ju sin teknik för att undersöka andra behandlingsmetoder. Det handlar ju inte, det handlar om att du även mår bättre. Inte bara det att du inte bara motverkar hårbortfall. Så att det är multipurpose. Hårbortfallet är en väldigt stor, bra, positiv effekt. Men det finns fler saker med Paxmans teknologi som gör att det är bättre.
Ja, men samtidigt, man hoppas ju på caset samtidigt som man hoppas på att de blir irrelevanta också. Det är det som är det tvetydiga, ja. Eftersom man hoppas ju såklart att det kommer så bra liksom behandlingar mot cancer att det försvinner och utan komplikationer alls.
Det har du helt rätt, Erik.
För att vara en riktigt fin avslutning. Ja,
det är fint. Så att jag tänkte om vi ska vara lite riktiga så. Du, ska inte du köra lite sportbok? Du postade ju ett fint litet segment där som fick rätt bra traction på Twitter.
Ja, jag satt ju runt för har ju följt EM rejält här nu. Lite som där du följer JVM i hockey. Det gjorde jag också i och för sig, men ja, fotbollsmästerskap för en annan, det är ju helt underbart. Och man har ju liksom känt själv, jag har faktiskt inte bettat speciellt mycket själv, men att det har ju varit en hel del liksom resultat, både det, antalet mål och liksom hur resultaten har varit. Det har känts så här, fan, det här borde spela bettingbolagen i händerna. Det känns som ett bra mästerskap liksom för sportsböckerna. Och man hörde lite tissel och tassel att det började snackas om att fan, sportboksmarginalerna kanske ligger runt 15% plus så här, och man hittar liksom ingen direkt källa till det. Men då är det ju alltid fina soft swiss som så många gånger förr vi har tagit upp i podden, som har en sportbok, jättestor aggregator på väldigt många marknader, även skumma marknader kan väl tilläggas, som kom en update här för någon dag sedan. Och det är en helt sinnessjuk bettingmarginal de rapporterar att fram tills, jag tror det var gruppspelet egentligen man pratade om, med tanke på när det kom tidsmässigt, att en sportsboksmarginal om 17,3%. Och ja, det är ju jäkligt högt kan man väl säga.
Och det är egentligen att det blir lika som är bäst för sportböckerna, visst är det så? För ja, det är ingen som är bättre på lika.
Och de skrev det liksom, ja, för det första är det ju matchvinnare som är det mest populära spelet. Och det är ju oavgjort 0-0 är ju liksom ett optimalt resultat för sportboken. Det blir för folk vill ju inte sitta och titta en match och hänga med och betta att 0-0. Eller klart någon gör det, men så de sa det också att mest populära att spela vinnare och även totalt antal mål då. Du kan ju spela över underspel på 2,5 och till exempel sånt då. Och total goal score då hade en sportsboksmarginal eller en marginal då om 15,5%, vilket också är väldigt högt. Så det är både resultatmässigt och antalet mål som har spelat in väl, vad det verkar som.
Kan du gissa vad jag satte på vårt företagsbett?
I vinnare av EM eller i vad?
Nej, men ja, och det var en liten fråga.
Det var bred, jag hade alla matcher.
Jag gick inte in på varje match specifikt så sett. Eller ja, jag fick ju betta för varje. Vi fick betta för alla gruppspelsmatcher. Och sen så får man betta då på placeringen i slutspelet. Men jag hade en strategi. Och det var, för jag hade läst det precis innan EM började. Så här, ingen betta på lika. Det är mycket bättre odds än vad man tror. Så jag, och, för jag, ett, jag hann inte. Och två, jag orkade inte. Så jag körde 1-1 på alla matcher. Och nu ligger jag typ på sjunde plats av typ 160 spelare. Och det håller in bettet på liksom en halv minut typ.
Ja, det är fint. Men det är ju många liksom, ja, så jag har inte hittat någon. Jag satt frenetiskt letade efter hur ser det ut i Copa America. Också såklart som hamnar lite i skymundan här i Europa när det är EM. Men där har det också varit en del skrällresultat. Brasilien spelar 0-0 mot Costa Rica. Det är ju en ganska fint resultat liksom för sportböckerna. Så det ska bli jäkligt intressant. Jag satt och faktiskt gjorde en sammanställning också kring vad sportsbokmarginalerna har legat historiskt. Och kollade. Kindred har legat imponerande högt. Och även Kambi hyfsat, men Kindred faktiskt högre än Kambi. Det är svårt att beskriva en graf i en podd. Och Betsson har faktiskt legat betydligt lägre de senaste åren. Senast kvartal tror jag det var 6,6% eller något Betsson hade. Och skulle det bli så, nu är det ju inget som är självklart. Men tänk om Betsson skulle gå från i Q1 6,6 i sportsboksmarginal till kanske i alla fall, ja, vi säger 10% då. Inte dra på med stora trumman här med 15 plus. Men bara det är ju en jäkla skillnad.
Ja, ja, men det, jag tycker det säger en hel del liksom. Sportsboksmarginalerna är typ sub 10 och nu då 15. Det är 50% tillväxt där.
Ja, så vi får se. Det är väl lite från operatör till operatör. Men det ska bli jäkligt intressant. Det känns ju inte negativt för det, sportböckerna i alla fall.
Är det hos Betsson nu då?
Ja, det har faktiskt varit lite hos de senaste dagarna. Vilket kul, för det är ju fortfarande P-bordell på Betsson. Trots att man är uppe 130 nu. Men det var inte länge sedan det var 100 spänn liksom. Så kul att se. Men skulle väl kunna lätt kunna... Det är ju ingen som hade liksom höjt på ögonbrynen om de gick upp till 150-170 liksom. Det hade fortfarande varit halvt P-bordell.
Köper du Betsson här?
Du, jag ska egentligen inte säga detta för då får vi en brant nedgång. Men jag är tvungen att ta en liten position här i dagarna faktiskt, i Betsson. Jag har ju länge sedan nu. Jag har inte ägt operatör på många herrans år, känns det som. Så litet så förhoppningsvis ingen jinx-position i Betsson.
Turkiet, here we come.
Ja, fan. Nej, Turkiet vidare också. Jävla match mot Österrike där.
Vet du vad det bästa med en svart marknad, Erik?
Det är att det inte är någon skatt.
Du kan inte banna den igen.
Nej, den kan inte bli svart igen.
Nej, exakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Ska vi ta lite iGaming? För jag tyckte det var lite roligt. Jag delade ju den med dig förut. Fick inget större gehör, för jag tror inte du tyckte det var svinintressant. Men det tycker ju jag.
Du skickar så mycket random grejer till mig så jag har lite svårt att hinna med allt. Det beror på lite tajmingen när du skickar sånt också, självklart. Ja. Men kör!
Det är om den svarta marknaden i Tyskland.
Just det, ja, den stod för 3%.
Ja, 4% gick då.
4%?
Det fantastiska regulatoren GGL-kort, men som heter Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Tyska. De kom ut med sin 2023 årsrapport, kan man väl kalla den. Och den kom här i dagarna, 1 juli. Och de menar på att den svarta marknaden i Tyskland står för 4% av GGR. Och de som har lyssnat på podden tidigare kan ju mycket enkelt säga att det är inte riktigt de siffrorna vi har sett eller pratat om innan. Så 4% är ju extremt lågt. Och de menar på att det är typ 400-600 miljoner i GGR som svarta marknaden står för. Detta kan väl sättas då i relation då med, det var en vi tog upp, den kom i november när... Ja, en såklart som heter Günther Schnabel. Det låter ju nästan påhittat.
Nej, du skojar.
Nej, på Leipzig universitet, Günther Schnabel. Okay. När han gjorde sin så såg han att upp till 49% av alla spelare fortsatt spelade på offshore-sidor då. Så de här 4% från GGL då, om de stämmer så är det ju helt plötsligt visat sig att det är en fantastisk kanalisering på den tyska marknaden kontra allt annat som har pumpats ut där den är bedrövlig. Ja, så det man har hört och sett tidigare tycker jag inte avspeglar GGLs 4% siffra.
Jag tror inte på 4%.
Nej, det gör absolut inte jag. Långt ifrån.
Alltså det, jag vet inte vad det är, men nu när man har börjat kolla mer fotboll och sånt så ser man ju de här offshore-kasino-operatörerna överallt ändå. Så att...
Ja, nej, men det är ju det när det är där regulatorerna skjuter sig själva i fötterna, och det gör de även en viss mån i Sverige. Det är ju när de börjar begränsa utbudet för de vita aktörerna. Som i Sverige, vi får inte spela game shows, liksom Evolutions game shows, eller om du vill köra på Pragmatics eller vad som helst. Jag menar, folk vill ju spela. Det är ju inte så att man inte hör talas om de spelen om du spelar casino. Ja, då har du bara ett val. Då får du glida in på någon offshore-sida eller liksom svarta, grå aktör och lira. Så där, och det är ju samma i Tyskland med bet size och allt möjliga så här restriktioner. Så det här är nog en ren glädjesiffra från GGL.
Delar samma uppfattning. Delar exakt samma uppfattning. Eller så har du färgat mig, jag vet inte, jag kan inte
bestämma. Sitter vi här och säger emot GGL, det är ändå, ja, men så får det vara. Vi står för det också.
Ja, jag har litat fullt på Günther von Schnabel alltså.
Ja, underbart namn. Men när vi ändå är inne och pratar lite i iGaming, så var det också, kom här nu 1 juli, att Kambi faktiskt nu får sig en ny vd. Det tycker jag är värt att nämna. Just det är ju våran gamla fina Christian Nylén som man på något sätt gillar väldigt mycket, även om han kanske inte är den mest färgstarka vdn på börsen när det kommer till presentationer och sånt. Så han har en mysaura som man kommer sakna. Men lite nytt blod in i Kambi är nog väldigt bra, skulle jag tro. Och då får vi en annan tysk, Werner Becher, som kommer. Och blir ny vd då. Så han har varit på Sport Raider innan. Och han har ju inte bara varit på Sport Raider, han har varit på vd för Intervetten också, som en stor tysk operatör. Så det ska ju bli faktiskt intressant att se. Det är ju svårt att veta exakt vad han har gjort och hur bra han har gjort det med. Intervetten har ju haft sina problem med den tyska marknaden, på tal om den tyska marknaden. Där de har haft det rätt tufft liksom. Så det kan ju inte han riktigt blamas för. Men verkar ändå vara en person. Sportradar har ju också en egen sportsbok. Så ja, kan nog bli bra.
Sportsradar låter lite mer som låter. Nu dömer jag helt på namnet här. Men är lite mer som Junior Sports eller... Elite Prospects, där man mer syftar på data och sånt, eller? Men du säger att de har egen sportbok och sånt.
Nej, men då menar det, de har ju hållit på mycket inom inom sport, bygga liksom med sport, både med data och hela den boken liksom, eller biten, boken blir det nu. Så de har ju varit med liksom, vad ska man säga, de är med och liksom bakom. Och jag tror de är mer som Genius Sports, men jag har inte jättekoll på Sports Raider. Det har jag faktiskt inte. Men jag tror man skulle kunna få en full sportsbok från Sports Raider, skulle jag vilja säga ändå. Men jag tror kanske data och den biten är hela ännu större liksom. Men de har även liksom aggregatorsdel och hela den biten med. Så tech, iGaming techbolag liksom som ligger där, B2B.
Tror du att det är bra anställning? Eller svårt att säga nej
jävligt
kanske?
Jävligt svårt att säga, men för jag vet inte mycket om Werner sen tidigare alls. Men ja, jag tror det blir jävligt bra med nytt blod in för Kambi. Som kan ta över och satsa på det här modulära erbjudandet man ska gå mot. Och kanske även kika lite mot grå marknader då, som man har pratat om lite också.
Spännande. Spännande.
Ja. Så får hoppas han får ett riktigt fin start här nu då, Becher, om man ska presentera och få med sig ett bra EM i ryggen.
Vi har faktiskt, jag har en liten bubblare till dig, iGaming-bubblare.
Jaha, vad kan det vara?
Fable Media.
Ja.
Har du kollat på dem?
Det har jag absolut.
Lite en sån smygaffe som har kommit in.
Det är det ju, de hette ju Future Gaming Group innan, vet jag, men har bytt namn till Fable Media, för de gjorde ju också, jag vet att de gjorde ett förvärv, ganska stort sådant. Och...
Det var typ ett år sedan.
Ja.
Så att jag fick sitta och snacka lite om det idag, men den ska vi kanske lägga ett litet getöga på, för den min analys, väldigt överskådliga analys, säger att de taktar på rätt fint. Till skillnad från andra affär.
Mm. Nej, men de har ju haft en fantastisk utveckling. För jag har faktiskt kollat på dem redan när de var Future Gaming Group. Och det var lite där de förvärvade. Jag tror de har gjort några nedskrivningar kring några av förvärven också. Och har väl börjat rensa upp. De har väl en obligation som ligger kvar, tror jag, sen de gjorde förvärvet. Som de betar av i ganska bra takt, och det är ju inget konstigt med det egentligen. Men de har ju också, det är ju lite kul om man kollar. Jag tror de har med det i rapporterna också, att deras EBITDA-marginal, om man jämför med våra nordiska affär, så ligger de ju absolut högst. Vilket är rätt intressant. De har ju nästan EBITDA-marginal på 70%.
Mm. Väldigt lönsamt har jag sett.
Ja. Så här i senaste rapporten då, så hade de 69%. Så jag tror också att de har väldigt mycket mot just sportsbetting, har jag för mig. Att jag har läst någonstans någon gång. Så skulle kanske också gynnas väldigt bra av EM här.
Men jag lägger den där egentligen bara som en liten bubblare och säger att det får vi gräva tag i. För det har jag inte sagt det innan, men den sniglat lite på.
Ja, men ja, det är kul att du tar upp det, för jag har faktiskt kollat på det innan. Och det är ju affärmarknaden såklart. Det är ju bara ett av bolagen som värderas lite högre. Det är ju Better Collective som vi har pratat om. Medan många andra i sektorn värderas ju brutalt lågt. Men de har ju haft det här... De har ju också en oreglerad tilläggsköpeskillning, har jag för mig, från ett av förvärven. Så de är lite i RakeTech.
Oh.
Men det är inte så stor då. För jag tror den är runt 24 millar, så vi har pratat riktigt.
Så det är andra sidan än ett förvärv som inte performar så bra. För det är ju det som är Kazumba. Eller Kazumbas problem är väl att inte performa längre.
Ja. Nej, men sen är det ju liksom den här obligationen som de har. Men de har betat av den bra. Jag vet också att de hade typ året ut här, så det är 0% ränta på den. Och förfaller väl i slutet av nästa år, om jag inte missminner mig. Så ja, kan de hålla upp detta så är det ju fantastiskt i alla fall.
Mm. Härligt.
Ja. Härligt. Vi kul får... att du sitter och smygspanar på lite case.
Ja, men fan, vad säger det? Hur mycket tid jag börjat spendera med dig, så det smittar.
Ja, du blir konverterad där till träsket.
Jag måste faktiskt erkänna att det är rätt trevligt. Så att, har ingenting emot det.
Man lockas dit, så att säga.
Men du, Erik... vi får flyga vidare här nu, för att det är dags för Avtech.
Det är det ju.
Som kom med en trading update så här 5 minuter i podd.
Så det måste faktiskt tas upp.
Det måste det göra faktiskt. Och det är jättekul, för de är så duktiga. De släpper ju sin siffrorna egentligen direkt i siffrorna. De släpper väl lite KPI:er, eller om man ska säga nyckeltal, svenska. direkt efter man har avslutat kvartalen, vilket är trevligt. Och man redovisar en omsättningstillväxt på 30%. Erik, det är den här jag väntat på. Det var den jag räknat med i mina kalkyler. Fy fan vad nice.
Så
de performar fint på omsättningstillväxten. Jag tycker man ser det här SAS-avtalet som har kommit in ordentligt, och man har även signat lite småtjafs. Play och det här karibiska flygbolaget, jag tror för mig att det var karibiskt, ja, små flygbolag helt enkelt. Men inte riktigt lika lönsamt längre. Man går in på ett rörelseresultat för avskrivningar, det vill säga EBITDA,
om 4 miljoner. Och det är något lägre EBITDA-marginal än vad man haft tidigare. Så att, och vad som ändå är anmärkningsvärt är även då att man faktiskt backar på kassaflödet i år. Men det är, det säger man egentligen att det är på grund av att man har investerat i nya produkter och man även väntar på att några kunder ska betala in. De är betalningsskyldiga helt enkelt och ska betala in nu i under Q3. Så att man minskar faktiskt kassan. Ja just det, ja, man hade en utdelning också.
Ja, jag tänker.
Mm, jag får inte missa den, sorry. Så men, ja. Det är väl egentligen, det skulle man kunna säga. Tycker jag ändå det är ett tydligt kliv i rätt riktning. Mm. Det ska bli spännande att se. Man har ju sagt, man har ju flaggat lite för att 2024 ska bli lite av ett investeringsår. Så det måste man ha med sig. Men jag tycker fortfarande att man redovisar en EBITDA som ligger precis under 50%. Det är inte dumt.
Nej, det kan man väl inte säga.
Så att samtidigt som man får en fin omsättningstillväxt då. Så att
de är ju väldigt få i organisationen. Det är ju bara en update, så vi vet ju inte riktigt vad i kostnader som har gått ökat heller. Men jag menar, vad är de? Typ 10 pers. Så att de har anställt 2 och de omsätter ju inga jättesummor heller, så det får ju viss effekt.
Jag för mig att de var 9 eller 8 alltså.
Ja, det kan vara så. Det är ja, inte många i alla fall.
Så är litet bolag, men tydligt kliv i rätt riktning. Och det ska bli väldigt spännande. Man pratar även om att man har fler flygbolag i pipen och man har många flygtester, så att man ser fram emot att konvertera fler kunder här under H2.
Mm. Och han skrev ju det också i updaten där, att det har varit mycket, mycket buzz, dåligt buzz kring flygindustrin med många allvarliga incidenter och olyckor och sånt, vilket spelar dem lite i händerna då, att de har sett ett ökande intresse för sina produkter då, där man kan undvika med turbulens och dåligt väder liksom.
Det var ju en som avled på flygplan på grund av turbulens. Var det på typ British Airways flyg?
Ja, det var något sånt nu i veckan bara ju, ja. Som hade flygit upp mot bagage eller hyllan eller något.
Ja. Sjukt olyckligt.
Ja.
Så att, tur att vi har Avtech då som kan motverka sådana här grejer.
Ja, men den tjänsten känns ju verkligen som en no-brainer när man läser om caset. Så att, ja.
Jag tror ju det, alltså de har ju den, och så att det är lite patenterad den här högupplösta väderdatan. Alltså det är, ja, jag tror det är riktigt sticky om man väl tar in kunder. Men kundberoende till casen är ju risken. Så att det har jag ju pratat om tidigare. Men man måste ju signa på sig fler flygbolag för att det ska bli riktigt bekvämt, tycker jag.
Mm. Ja, men intressant case fortsatt. Mycket kul, litet härligt SaaS-bolag får man ju säga. Och jag tänkte ta upp en jävligt oväntad grej för att vara oss. Vi har inte nämnt det här caset ens, men jag minns back in the day så var det många som skrev om Upsales. Och det är också en produkt man använder själv. Så jag såg att de kom ut med en så här ARR-uppdatering som de gör för Q2. Så jag bara tänkte, fasen, hur går det för Upsales nu? Det finns inget snack och buzz kring aktien. De valde lite i blåsväder, var de inte det? För att det var något lite små fult med ARR-siffrorna.
Oh.
Ja, och det har de väl åtgärdat nu. Men nu såg jag att ARR uppgick till 137,5 miljoner då i slutet av Q2 2024. Vilket är en förändring då på typ 3% minus då de senaste 12 månaderna. Och att ARR ökar med 1,6 miljoner under kvartalet. Så det var väl kanske inte riktigt den tillväxten Upsales vill se själva eller investerarna. Så det verkar fortsatt ganska trögt för dem, och aktien, jag var tvungen att titta upp vad det är som har hänt. Nu är det ju, inte helt rättvist, för aktien toppar ju under 2021-håsen. När man kollar på tre år så toppar de väl någonstans i augusti där. Och då är de ju ner 63%. Men på fem år är aktien bara upp 6%. Så det är ju egentligen en ganska rejäl dog på fem år. Från att ha varit ganska håsat och uppmärksammat bolag. Så verkar inte ha vänt där för dem. Är det något du har tittat på någon gång?
Upsales har jag faktiskt väldigt lite koll på.
Ja, jag har faktiskt inte. Jag vet bara att det skrevs mycket om dem på Finanstwitter, men ja, ser inte lockande ut.
Men du är kund, säger du alltså?
Ja, vi är där. Jag är väl inte världsbäst på att lägga in i Upsales och göra användare fullt ut, men försöker.
Gott. Han var fint, Erik. Ja, med trevligt litet nyhetsavsnitt ändå.
Ja, jag tänkte bara höra lite vad du tänker kring Awardit också. De har ju kommit med lite nytt. Vad tror du? Vi har ju nämnt dem lite snabbt och nu kom det en sån blänkare.
Awardit, för fan. Jag tycker det är rätt fult av dem ändå. Det är så blatant att de försöker ändå lägga upp det för utköp. Nu gick inte det igenom. Aktieägarna vill ha ett höjt bud, kom inget höjt bud, och nu ska man gå över till, man ska lämna kvartalsrapportering, man ska gå in på halvårsrapportering, vilket är minimumkravet. Tråkigt. Minskar transparensen, minskar aktieägarvänligheten. Jag tycker det är ett fult litet tjuvnyp man gör på aktiemarknaden helt enkelt.
Ja, så ja. Det är lite som vi var inne på, att ja, man ska fortsätta minimera IR generellt liksom, för att man vill dra ner på de kostnaderna och intern administration. Så då.
Så jävla bullshit alltså.
Ja, de skrev det. Halvårsrapporteringen också kommer presenteras i enlighet med de minimikrav som ställs enligt bolagets redovisningsstandard samt enligt de minimikrav som ställs av regelverket på First North. Så ganska tydlig signal på något sätt.
Men jag fattar, okej, vad sparar du? Du sparar typ en IR-chef kanske och att någon heltidsanställd. Det är typ det du, jag misstänker, du kan spara in en, två, max två löner, that's it.
Ja, jag vet faktiskt inte alls.
Max alltså, det. Ja, på sin höjd. Jag förstår att gå från ett onoterat bolag till att bli ett noterat, att behöva lägga till de resurserna är jobbigt. Men jag tror när du väl har kommit upp och börjar komma in i vanan och rapportera, då tror jag att den existerande organisationen, det är precis lika jobbigt att göra halvårsrapportering som att göra kvartalsuppdatering. Det är väl vdn som skippar ett vd-ord ungefär.
Det känns väl, och det skriver ju oftast inte vdn själv heller, men nej, det känns som ett tydligt långfinger till aktieägare.
Det är korpkillarna som brukar skriva vd-orden. I memorandumen i alla fall.
Ja.
Ja, men gött, eller Erik?
Ja, det fanns en del att snacka om som var, ja, det har hänt en del.
Det har det gjort. Så att då måste vi även påminna alla våra kära lyssnare om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid er egna analys.
Viktigt. Och ja, det var inte så mycket analys från vår sida. Det var mer lite gött kött om händelser.
Visst är det så. Du... Tar vi någonting på volley så där bara pang?
Ja, fasen, det känns som vi drog nyss en volley. Men jag vet inte ens vad jag fick fram förra veckan, så jag vet inte vad jag ska få fram nu heller. Nej, men det, min veckans volley blir väl att vi ska kicka igång två case-avsnitt. Tre till och med. Som tycker alla tre case ska bli riktigt kul. Vi har lite ansvar för varsitt och ett gemensamt. Har vi väl försökt lägga upp det som? Får vi se.
Exakt. Det kommer bli. Jag är grymt taggad för dem. Det var en bra volley.
Ja.
Så att det kommer ju bli inte så mycket nyheter då. Så att vi kompenserar för det då och körde ett riktigt nyhetsavsnitt. Men vi hoppas att ni gillar det. Så att gillar ni det inte så kan ni väl höra av er. Så får vi se om vi bryr oss.
Det är inte mycket att göra heller eftersom det är inspelat och klart.
Men vi har nog haft kul och vi har nog lärt oss väldigt mycket, tror jag, under färden.
Alltså en gemensam volley då, helt enkelt.
Nej, du, jag kommer med min egna och jag säger paddel 30 augusti, den törs att säga.
Ja, den får nästan bli en stående volley. Helt klart.
Så att kom ihåg det. Delta, det kommer vara Lerums paddel. Vi har redan fått liksom en indikation på lite bolag. Kommer bli riktigt fint. Riktigt fint.
Ja, det har skjut. Eller jag ska inte ta på mig ett piss. Jag gjorde inte någonting. Riktigt bra uppstyrt av dig där sist och Emil.
Jävla bra. Och är det så att man har input gällande padden eller vårt avsnitt eller vill höra av sig i sin helhet, så kan man givetvis göra det. Då gör man det på göttkötomaktier@gmail.com. Vill man ha ut till mig eller Erik, så gör man det på aktiehesten eller Marcus Geda, eller så kan man göra det till göttkötomaktier på Twitter. Good shoot, allting utan prickar som ska vara ö.
Så är det.
Och vill man ta del av Eriks fina analyser, så kan man göra det på Kalkyl.
Det kan man.
Strong recommend. Det var finfina Kai som fick mig att se Paxman.
Ja, och mig att se Free Trailer. Så det är faktiskt bra. När man har ont om tid och vill få en update, får man faktiskt se.
Gott, Erik. Tack för att du spelade in det avsnittet. Det var jävligt trevligt. Alltså, gött, riktigt trevligt.
Ja, det var det. Och
det är så här våra försnack brukar vara.
Ja, vi hade ju en timme här också innan. Vi har suttit i 2 timmar. Det blir en timmes avsnitt, en timmes kött.
Vad fan var det jag tänkte säga? Jo, det är så här det brukar vara. Jag tappar helt tråden. Jag är ledsen att avsluta på så dåligt råd.
Sen är det ju också, vi tjötar ju med så mycket folk om allt möjligt, Max. Så vi brukar också upprepa det vi har sagt till varandra några gånger, för vi har glömt vem vi tjötar med. Det är det som är bra. Har jag sagt det här? Ja, det har du. Har jag sagt detta? Ja, det har du.
Men ibland är det nej.
Ja.
Ja, fan, jag trodde jag hade sagt det. Ja, det jag tänkte säga var puss och kram, skumbanan.
Oh, riktigt fint. Du fick köra avslutet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more. Even if you're too busy to read the books. Moms don't have time to read books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.